Det utspelade sig en ordväxling mellan två goda vänner som träffades. Och så sa den ene till den andra: gjorde du verkligen slut med din flickvän för att hon hade skaffat sig glasögon? Nej, svarade han. Det var hon som gjorde slut med mig när hon fick glasögon. Ja, alla vi som av olika anledningar har måste skaffa glasögon, vi vet vad det betyder att helt plötsligt få sin klarsyn tillbaka, eller hur? Jag var 33 år när jag fick mina första glasögon. Och jag märkte ju att jag började se lite suddigt på långt håll. Det var inte lika smidigt att läsa heller. Och jag glömmer aldrig vilken upplevelse det var att stiga ut från optiken i Bombay. Och liksom kunna se så klart. Okej, det blev en liten chock för Helena när jag mötte henne ungefär 6 månader senare på Heathrow flygplats i London. Men som tur var så gjorde hon inte slut med mig. Och definitivt inte jag heller, trots att jag hade fått glasögon. Men allra bäst blev det faktiskt när jag fick mina progressiva glasögon. Om jag skulle ta av dem nu så visst, okej, jag ser. Men ni längst bak där, det kan jag inte riktigt säga vem det är. Och det blir rätt så suddigt. Och ska jag försöka läsa i Bibeln här utan glasögon, ja, då blir det suddigt både på lite längre håll och på lite kortare håll. Vilken fantastisk uppfinning det är, eller hur? Tänk vad tacksam man är. Hade man levt för 100 år sedan hade vi, jag vet inte vad jag hade gjort. Temat för idag som vi hörde, det är andlig klarsyn. Och jag tänkte vi skulle läsa 2 av dagens texter tillsammans. Och den första, den är från Jeremia, den gammaltestamentliga texten, vi läser den. Jeremia kapitel 7 och vers 1 till och med 7. Detta ord kom till Jeremia från Herren: ställ dig i porten till Herrens hus och där ska du ropa ut detta budskap. Hör Herrens ord, alla från Juda som går in genom dessa portar för att tillbe Herren. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: ändra era liv och era gärningar så ska jag bo bland er på denna plats. Lita inte på lögner som här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Men om ni verkligen ändrar era liv och era gärningar, om ni handlar rätt mot varandra, om ni inte förtrycker invandraren, den faderlösa och änkan, inte låt oskyldigt blod flyta på denna plats och inte skada er själva genom att följa andra gudar, då ska jag bo bland er på denna plats i det land som jag gav åt era fäder från urminnes tid och för all framtid. Och så läser vi evangelietexten för idag från Matteus evangelium från slutet av bergspredikan, och det är bara 2 korta verser. Jesus säger i Matteus 7, vers 13-14: gå in genom den trånga porten. Till den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Herre, vi ber att du ska öppna våra hjärtan för det du vill säga idag. Öppna ditt ord också så att vi kan förstå det. Amen. Det fanns tillfällen när Jesus medvetet talade i liknelser som var rätt så svåra att förstå. Där folk inte riktigt fattade vad han ville säga. Han var tvungen att tolka det sen för sina lärjungar efteråt. Men här i slutet av bergspredikan, då Jesus hade talat till en stor folkskara, så var han oerhört tydlig och klar. Han ställde sina åhörare inför tydliga val. Och Jesus sa att det finns bara 2 portar, inte fler. Det finns bara 2 vägar, inte fler. Det finns bara 2 destinationer. Det finns bara 2 slags resenärer. Och i verserna efter så talar han om två olika sorters träd, om två olika sorters frukt, om två sätt att bygga, om två hus. Valen var inte fler. Väldigt, väldigt tydliga val. Jag tänkte vi ska titta lite närmare nu på de här två portarna och de två vägarna. Jesus var tydlig, det finns bara två portar. Två ingångar. Han talar om den trånga och han talar om den vida. Den trånga som leder till livet och den vida som Jesus tydligt säger leder till fördärvet. Hur många av er har flugit någon gång? Är de flesta? Ja, Bengt, du har också flugit. Jajamensan. Ja. Ja, men då vet du lite om vad det betyder att gå igenom en trång port, eller hur? Först är det passkontrollen. Ja, man måste gå en och en. Om man synas från topp till tå, de kollar ditt pass. Är det verkligen ditt pass? Är det du? Och är det giltigt? Är det aktuellt? Och sen kommer du till säkerhetskontrollen och du måste lämna ifrån dig allt ditt bagage. Ibland får man till och med ta av sig bältet, eller hur? Och så får man tömma fickorna på allt som finns där. Och sen går du igenom den där trånga porten som piper, eller hur? Och inte nog med det, när du har kommit igenom den så ska de screena dig på nytt igen, liksom från topp till tå. Om det är något misstänkt. Och sen räcker inte ens det. Utan sen innan du ska stiga ombord på planet. Ja, men då ska de kolla din biljett. Och se, okej, har du rätt biljett till rätt destination? Är det här flyget du ska med på? Alltså det hjälper inte vid ett av de här tillfällena att argumentera. Att liksom börja säga, ja men. Det är klart att jag ska med. Varför ska ni hålla på och kolla på det här viset? Det är bara att acceptera. Alla måste gå samma väg. Och till slut får du stiga igenom den där trånga dörren in till ett rymligt plan och slå dig ner lättare i din stol. Kanske det här är en bra modern bild på vad Jesus menar med den trånga porten. Apostlarna var ju väldigt tydliga, eller hur? I ingen annan finns räddning. Det finns inget annat namn under himlen genom vilket vi kan bli räddade. Tala om en trång port. Eller som Jesus säger i Matteus 18, vers 3. Om ni inte blir som barn kommer ni inte in i himmelriket. Jag tror det här handlar om att vi blir avklädda allt vårt eget. Eller som Jesus inledde bergspredikan, saliga är de som är fattiga i anden. De tillhör himmelriket. De som ärligt erkänner, jag har inget att komma med själv som skulle ge mig något extra tillträde. Utan jag litar bara på Guds nåd, inget annat. Och Jesus fortsätter, saliga är de som sörjer, de ska bli tröstade. Och jag tror han menar de som sörjer över sin egen synd, över sin egen ofullkomlighet. Saliga är de som de ödmjuka, saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Allt detta pekar precis på den här trånga porten. Hur kommer vi in? När jag erkänner att jag har ingenting själv som liksom ge mig ett fritt pass in. Utan det är bara när jag litar på Guds nåd och ingenting annat. Kämpa, säger Jesus på ett annat ställe för att komma in genom den trånga porten. Och då kan man ju tänka, här handlar det i alla fall om vad jag ska göra själv. Men jag tror inte alls att det handlar om det. Utan igen, att bli totalt avklädd allt eget bagage. Vi måste liksom lägga det åt sidan om vi ska komma in. Om man kommer en åt gången. En åt gången. Jag litar helt på vad Jesus har gjort för mig genom sin död på korset. Och jag längtar så mycket att få vara med liksom i Guds rikes flyg. Att jag låter mig villigt bli screenad inför Guds blick, han som ser allt. Om det är någonting i mitt livsbagage som han vill rensa ut, okej. Okay. Ja, men då får han det. Det är okej. Okay. Och så vet jag att den biljetten som jag har tagit emot, där står det stämplat Apostlagärningarnas 4:12, vid ingen annan finns räddning. Och det står det också stämplat Johannes 1:12, åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Det är den trånga porten. Den vida porten, den kräver inte alls något aktivt val. Det står ingenting om att vi liksom behöver göra någonting. Däremot står det gå in genom den smala porten. Därför att vägen genom den vida porten, den är helt automatisk. Man behöver inte göra någonting. Alla på en gång. Bara följa med strömmen. Allt får komma med. Och inget behöver väljas bort. Någon har sagt att vår tid lider av en andlig närsynthet. Eller en urskillningslöshet på det andliga området. Nyckelordet idag har blivit andlighet. Det är inte så viktigt vad man tror. Utan det viktigaste är att man tror. Sen kan det vara på Jesus, det kan vara på Mohammed, det kan vara på mig själv. Det kan vara någon meditationsteknik. Idag är det mindfulness som är väldigt populärt. Eller stenar och kristaller och så vidare. Det betyder inte så mycket, utan allt får komma med. Inget behöver väljas bort. Och vet du, Jesus får också komma med på ett litet hörn. Men tillsammans med resten. När jag jobbade i Indien och man besökte någon, så var det intressant. För så fort man steg in genom dörren, så längst fram där, innan man kom in liksom i huset, så fanns det massor med tavlor. Och det var på alla deras gudar. Och det var inte alls omöjligt att ibland så fanns Jesus med där. Som en av gudarna. Inte som den enda, men som en bland många. Du och jag behöver en andlig klarsynthet och tydlighet. Så att vi inte kompromissar med det som Jesus är så tydlig med. Och här tror jag att alla håller med mig, eller hur? Och det här behöver vi förkunna också. Och vara tydliga med när vi presenterar det här för andra. Det finns inte fler alternativ. Och vi ska inte skämmas för det här. För det är Jesus själv som har sagt det. Det är inte jag som har sagt det. Det är inte du som säger det, utan det är Jesus själv, han som är vägen och sanningen och livet. Men sen fortsätter Jesus att tala också om två vägar. Inte bara två portar, utan också två vägar. Och han säger att det finns en bred väg som leder till fördärvet. En rymlig och bred väg utan tydliga gränser. Och frågan är, hur ska man definiera den vägen? Jo, men det första som Bibeln säger, det är den naturliga vägen som alla föds på. Jesaja skriver själv, vi gick alla vilse som får, var och en av oss ville vandra sin egen väg. Det krävs ingen ansträngning att gå den, det är bara att följa med. Minsta motståndets väg skulle man kunna kalla den. Det är också en väg där jaget styr. Istället för Gud. Det egna begäret styr. Det verkar vara en frihetens väg. Därför att den låter sig inte styras av något som Gud säger. Men i praktiken är man rätt så bunden. Både av sina egna begär och vad alla andra tycker och tänker. Idag lever vi i en förförisk kultur som ropar till oss genom alla media. Gör vad du vill. Tillåt dig. Unna dig allt som dina ögon ser. Låt ingen tala om för dig vad som är rätt och fel. Tillåt inga pekpinnar. Till sist så är det här också en väg där man visst kan vara religiös. Men där livet talar ett helt annat språk än bekännelsen. Tänkte du på den här tuffa texten jag läste i början? Det tar emot lite grann, eller hur, att läsa Jeremia. För Jeremia, han var inte liksom den här predikanten som fick ivriga kallelse tillbaka där han hade varit. Han hade ett väldigt, väldigt tufft budskap. Och vid det här tillfället så säger Gud själv till honom, ställ dig i porten till Herrens hus. Alltså, han skulle ställa sig i dörren, han skulle inte ens gå in. Och där skulle han ropa ut sitt budskap. Och skulle han säga, hörni, det hjälper inte om ni kommer till Herrens tempel. Och om ni säger, här är kyrkan, här är kyrkan, här är kyrkan. Om inte livet stämmer överens. Om ni sen går tillbaka ut i vardagen, säger han. Och sen gör någonting helt annat. Förtrycker den faderlösa och änkan. Låt oskyldigt blod flyta. Ge plats åt andra gudar. Och så vidare. Det gäller, det viktiga är att ändra ert liv och era gärningar. Så låt livet stämma överens om det ni bekänner när ni är inne i templet. Det är ungefär vad han säger. Och det var inte populärt. Här fanns alltså ett folk, de hade en religiös fernissa. Men vardagslivet stämde inte alls med det man bekände. Och därför var också det här en bred väg, en väg styrd av det egna livet utan några konsekvenser. Har Jeremia någonting att säga till oss idag? Jag tror det. Jag tror att ibland behöver vi ta till oss de här lite tuffa budskapen också. Jag tror att vi behöver det, jag behöver det. Alltså att tron inte bara är en söndagsangelägenhet utan det angår i allra högsta grad hela livet. Och det här leder oss in på den smala vägen. Någon har sagt så här, kanske att vi kristna allt för mycket har betonat den trånga porten. Men sen finns också den smala vägen. Vad betyder det att följa Jesus i vardagen? Vet du att i apostlärningarna så används det här uttrycket 6 gånger, uttrycket vägen. Och kristen tro används som liksom vägens tro, vägens folk. Och jag tror att det innebär att det handlar inte bara om ett engångsbeslut att följa Jesus. Utan om en fortsatt vandring. Ett helt nytt sätt att leva. Och när Jesus beskriver den här vägen så säger han den är smal. Ordet för smal, tetlimene i grekiskan, kommer från ett verb som heter tlibo. Det betyder också sammanpressad. Det är en sammanpressad väg. Och någon har försökt illustrera det som en väg som går liksom mellan två branta bergsväggar där det bara är plats för en åt gången. Men vad innebär då den här smala vägen? Jag tror att först av allt innebär det en väg som är tydligt definierad av Guds ord, av Guds vilja. Det är inte längre jag som styr. Det är Gud som leder mig. Eller som David säger i psalm 23. Herren är min herde och han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Och så säger David på ett annat ställe, alltså det här är ingen tung väg. Ibland kan man liksom tycka det eller tro det. David säger i psalm 40, gärna gör jag din vilja, min Gud. Jag har din lag i mitt hjärta. Alltså det handlar inte om att ängsligt följa en massa bud och regler. Utan det handlar om att följa en person. Och det här tror jag är viktigt att stryka under. Det handlar om att följa han som säger jag är vägen, sanningen och livet. Inte om att följa paragrafer. Utan att följa i hans fotspår. Han som både är oändlig kärlek och knivskarp sanning på samma gång. För det andra så är den smala vägen, den är inte en lätt väg. Utan faktiskt också en svår, en rätt så tuff väg. Därför det här ordet tlibo används också på andra ställen i Nya testamentet. För svårigheter, för nöd, för förföljelse. Och Jesus var väldigt noga med att säga till sina lärjungar att om någon vill följa mig så ska han eller hon ta sitt kors på sig och följa mig. Och Paulus, han säger ofta till dem som han skriver till, kom ihåg, det kristna livet kommer inte bli lätt. Det är också tufft. Var en som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus kommer att förföljas. Det kanske inte så ofta vi hör om det idag. Men det här är till och med ett löfte i Guds ord. Alltså livets väg. Där finns också ett krav, även om vi inte gillar det ordet, på uppoffring, självförsakelse och ibland till och med förföljelse och lidande. Jag läste, när jag förberedde mig för det här, så var det några ord av en pastor i, ska se, glömde jag det där nere, kanske jag gjorde. Ska se om jag hittar det. Nej, det var Magnus Persson. Ja, jag fick inte med mig det, så vi lämnar det. Men han sa i alla fall ungefär så här, kanske att vi i västerlandets kristenhet har någonting att lära av våra bröder och systrar som är förföljda. Han sa, kanske vi ibland behövde kasta blicken österut mot våra förföljda syskon i norra Irak. Där ungefär 200 000 flyr idag för sina liv. Där de får välja antingen att förneka sin tro eller att ge sig av eller att bli halshuggna. Tre val. Tänk dig att ställa sig inför det. Och så säger han, Magnus, ungefär så här. Alltså, har vi tagit det för lätt i vår bekväma västvärld? Har vi tagit det för lätt, det här med att följa Jesus? Har det blivit ungefär en söndagspromenad istället för att med livet som insats följa honom som sa jag i vägen? Det är tufft idag på väldigt, väldigt, väldigt många håll. Så om det blir tufft någon gång för dig och mig, så ska vi inte hänga läpp. Vi har det i alla fall inte så tufft som våra syskon i norra Irak. Det här är inte så lätt att smälta för dig och mig i vår mänskliga och fallna natur. Och därför så säger Paulus i Galaterbrevet 5:24, när han just har beskrivit andens frukter, dessa underbara frukter som du och jag får ta emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg. Alltså, det finns en kostnad och den ska vi inte blunda för, utan den behöver vi också hålla fram. Då kanske du känner så här, usch, nu blev det tungt. Är det då bara kamp och elände på den här smala vägen? Nej, rakt inte. Det är det verkligen inte. Jesus säger ju faktiskt, jag är med er på den här vägen. Och läser du Paulus brev så andas de en oerhörd glädje. Mitt i all kamp och mitt i allt lidande, till och med när han sitter där i fängelset, så skriver han till Filipperna, gläd er i Herren. Och så kommer det här, jag är glad, jag är glad, jag är glad, gång på gång i det här brevet. Det finns en glädje därför att jag vet att jag vandrar den här vägen tillsammans med Jesus. Och så behöver vi lyfta blicken. Och det uppmanar oss också Guds ord, att lyfta blicken, att se lite längre. Därför att de här glasögonen hjälper mig inte bara att se på kort sikt, utan också lite längre när jag lyfter blicken. Och så här säger Guds ord. Paulus säger så här, mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den överväldigande eviga härlighet de bereder åt mig, som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Alltså, vilka svårigheter du och jag än går igenom, hur tufft det än kan bli, så är det en baggis, säger Paulus, mot det som ska komma. Och i Ordspråksboken står det så här, de rättfärdiga stig är som gryningens ljus. Det är en stig. En liten smal stig, men det är som gryningens ljus. Den växer i klarhet tills dagen når sin höjd. Alltså, det finns någonting underbart i det här. Och den vägen är du och jag inbjudna att vandra. Jag skulle vilja avsluta den här predikan med en tydlig inbjudan. Och den första inbjudan, det är till dig om du finns här idag som bara har glidit fram. Som vet med dig att du aldrig riktigt gått in genom den här trånga porten. Och idag har du förstått att du har ingenting att komma med inför Gud. Du är villig att låta honom screena dig fullt ut. Att lämna allt bagage, allt skräp och allt annat i hans händer. Du kommer precis som du är. Erkänna att det finns inget annat namn genom vilket just du kan bli räddad. Och att Jesu, hans sons blod, renar just dig från all synd. Jag ska inte be dig om du finns här idag att komma fram. Men medan vi alla sluter våra ögon här nu, så kan du räcka upp din hand som ett tecken på att du vill gå in genom den här trånga porten. Gud ser ditt hjärta. Han ser dig precis där du är. Han vill lyssna till din bön. Han älskar dig med oändlig kärlek. Så är det så att du idag vill fatta det här beslutet. Jag vill gå in genom den här porten. Kan du räcka upp din hand där du sitter, så ska vi be för dig. Min andra inbjudan, det är till dig som har tagit emot Jesus, men som blivit medveten om att du kanske inte idag vandrar på den här smala vägen. Det är så mycket annat som tagit en plats som Jesus och hans ord skulle ha. Du vet om att du har kompromissat i vardagen. Du vet om att ditt liv kanske inte stryker under din bekännelse. Tron har kanske blivit en söndagsangelägenhet, men liksom inget som direkt präglar din vardag. Idag säger Jesus till dig, kom och följ mig. Jag lovar dig ingen lätt väg, men jag vill vara herre i ditt liv. Jag vill vara herre över dina beslut från måndag till söndag. Och så lovar han att om du fatta det här beslutet, då kommer din glädje också att bli fullkomlig. Mitt i sånt som kan vara jobbigt och svårt. Men när vi fortfarande är i bön, så vill jag uppmana även dig där du sitter. Räck upp din hand som ett tecken. Jesus, jag vill helhjärtat följa dig. Jag kommer inte be dig komma fram. Det här är ett beslut mellan dig och Gud. Men det kan få vara viktigt att ändå få markera på det här sättet. Så om du fattar det beslutet i ditt hjärta, räck upp din hand där du sitter. Herren vet precis vem du är och hur du har det. Min tredje och sista inbjudan är till dig som upplever att vägen just nu är så trång och så svår att du inte riktigt vet vad du ska ta dig till. Det kan vara sjukdom som har drabbat dig, prövningar av olika slag i jobbet, i familjen, relationer som har gått sönder, annat som är så jobbigt att du ibland misströstar och undrar, Gud, var finns du någonstans? Jag har själv varit där mer än en gång. Och ibland undrar man, varför måste vägen bli så här smal? Har du undrat det någon gång? Varför måste jag pressas från alla håll och kanter så här mycket? Vad menar du, Gud? Det kanske finns ett rop i ditt innersta. Ett rop som kanske ingen annan hör, men som Gud hör, och han vet och han förstår. Och han som är all trösts Gud, han vill möta dig just nu där du sitter. Om det här slår an någonting i ditt hjärta och du känner det här, så här har jag det just nu, räck upp din hand, ska vi be för dig också. Gud välsigne dig. Det är fler som upplever det. Jag ska inte be dig komma fram. Men det kan vara gott att få räcka upp sin hand och säga, jag behöver förbön just nu. Det här är min situation. Be för mig. Herre, du känner oss. Jag tackar dig för att du har bjudit oss att gå in genom den trånga porten. Som är så trång att vi bara kan komma in en åt gången. Som är så trång att du säger i ditt ord att i ingen annan finns räddning. Det är bara genom dig, det är bara genom din nåd. Utan något eget som vi kan berömma oss av, som vi får komma in. Tack för vad du har gjort för oss på korset. Tack för att det är vägen in i ditt rike. Herre, jag tackar dig också för den smala vägen. Ingen lätt väg. Men ändå en väg fylld av glädje. En väg där du själv går med. Här är en väg där du har lovat att vara med alla dagar till tidens slut. Och här jag ber dig att du ska hjälpa oss alla att gå den här smala vägen. Också i vardagslivet. Här att hela tiden fråga oss, Jesus, vad vill du att jag ska göra i den här situationen? Vad skulle du ha gjort? Och att följa dig även när det blir tufft. Herre, jag tackar dig för att du är med också när vägen blir så smal att vi ibland misströstar och tänker, varför ska det bli så här smalt? Varför ska det bli så här tufft? Varför ska jag pressas från alla håll på det här viset? Gud, var är du någonstans? Gud, vad menar du? Tack för att också i den situationen så finns du där. Och du har sagt att du aldrig lämnar oss, aldrig överger oss. Och Herre, jag ber dig för den som räckte upp sin hand som ett tecken på att ja, men så här har jag det just nu. Tack för att du kommer till den personen just nu med din glädje, med din frid. Som övergår allt förstånd, med din närhet, med försäkran om att ingenting är för tufft och för svårt för dig. Vad det än är, om det är sjukdom, om det är någonting annat, om det är svårighet, om det är vad det än är för någonting här, du finns där. Och du finns hos oss alla. Och du är nära. Därför att du har lovat att slå följe med oss på den vägen. Och då är du inte mer än en bön bort. Vi tackar dig och vi prisar dig. I Jesu namn. Amen.